Ja, välkomna hit då. Innan jag lämnar över till Johan Hansenius som ska leda det här seminariet tänkte jag bara med några korta ord förklara för de av er som har läst det tryckta konferensprogrammet att vi skulle haft diverse myndighetsrepresentanter, politiker här. Jag har försökt kan jag säga. Vi har pratat med väldigt många från FRA och Datainspektionen bort till Försvarsutskottet. Det är väl, har varit väldigt svårt att få hit representanter för det officiella Sverige för att diskutera det här på internetdagarna. Det kommer att bli ett väldigt intressant samtal och en diskussion i alla fall där publiken är en minst lika viktig part som panelen här på scenen. Ni är hjärtligt välkomna hit. Men jag ville bara hälsa detta. Nu lämnar jag över ordet till Johan. Nej, förresten, en sak till ska jag säga. Det är som vanligt här, så ljudet till detta seminarium spelas in, vilket innebär att publikfrågor ska ställas i mikrofonen. Och vi har man med mikrofonen längst upp där. När det börjar bli dags för publikfrågor kommer han att börja röra sig i salen. Okej, Johan, nu är din tur.
Tack så mycket. Ja, vi har inte så många representanter för det officiella Sverige här, men väl för det inofficiella. Och det faktum att det officiella inte är här. Jag pratade med min danska motsvarighet igår, chefredaktören på Computer World i Danmark, och berättade att imorgon på onsdag ska jag föra en debatt om, ledande debatt om FRA-lagen bland annat. Det ska bli jätteintressant. Men det är ingen från det officiella Sverige som vågar ställa upp. Bara det tyckte han var en jättestory som man ska skriva om i sin tidning. FRA-debatten har ju gett stort genklang i Danmark och på många andra håll i Norden och Europa. Det ska bli väldigt intressant att tala om den och lite annan lagstiftning som är på väg. Det hade jag tänkt vi skulle komma in på om en liten stund. Men först vill jag hälsa panelen välkommen och presentera den. Patrik Fällström behöver nästan ingen presentation alls. Ledamot av regeringens IT-råd. Du jobbar på Cisco på dagarna. Tekniker och expert på den teknik som bygger upp och möjliggör, skulle jag vilja säga. Men du har en bredare horisont än så. Du deltar livligt i debatten även när det gäller lite mjukare världen.
Ja, det försöker jag göra liksom, som en av de jobben jag gör som tekniker ursprungligen. Då. Det är just att försöka se hur olika typer av funktioner och tjänster egentligen fungerar på internet. Och då, det hakar ihop med till exempel det arbetet jag gör i IT-rådet som rådgivare åt olika organisationer, inte bara svenska regeringen.
Mm. Tack. Och sen Oskar som sitter jättelångt på mikrofonen. Oskar Svart som är skribent, entreprenör. Var med och startade Bahnhof en gång i tiden. Och din kanske viktigaste kapacitet förutom att du bloggar och driver opinion är att du skriver fantastiskt bra krönikor i min tidning.
Tackar för.
Och sen har vi Fredrik von Essen. Då får jag ta fram en annan lapp som jag just fick av Fredrik. Ska vi se vad det står på den. Fredrik, du har ju jobbat på IT- och telekomföretagen. Du är jobbar med miljö och policy och regleringsfrågor på telekomområdet. Det har du gjort i 10 års tid i olika kapaciteter. Du driver IT- och telekomföretagens ståndpunkter i trafikdatalagringsfrågan bland annat. Och den kommer vi otvivelaktigt att komma in på. Och du skrev också din förenings eller förbunds remissvar på FRA-lagen. Och har en lång erfarenhet. Och sist men inte minst Daniel Westman. Du är doktorand på Stockholms universitets juridikum. Vad heter det? Institutet för rättsinformatik
som rättsinformatik. Är juridiskt ämne som handlar just om samspelet mellan IT och juridik. Mm. Hur ska lagar tolkas och tillämpas i en ny teknisk miljö och hur ska regler utformas för att fungera på ett bra sätt i en ny miljö?
Mm. Du får väl ikläda lite av rollen som expert här kan jag tänka mig.
Ja, det vet jag inte. Jag tror det är många som kan mer, men ja, någonting kan jag säkert tillföra. Ja.
Hörrni, jag tänkte börja med att ge ordet till Oskar faktiskt för några betraktelser kring FRA-lagen. Och sen därifrån tänkte jag att vi ska snittslås igenom en bana för att till slut landa i en diskussion om integritetsfrågor på ett högre plan. Varsågod Oskar.
Okej, jag tänkte börja med att säga hur jag approachade FRA-lagen från början. Och jag tycker det har blivit ganska teknisk debatt nu på slutet. Man pratar om vilka nämnder som ska övervaka vem och exakt hur trafik ska skiljas ut och sådär. Så jag tycker att man har förlorat det stora perspektivet. Så jag tänkte läsa ifrån, eller ungefär ifrån, en artikel som jag skrev i februari 2007 i Svenska Dagbladet. Dagen efter lagrådet hade godkänt den remiss som regeringen la fram, alltså lagförslaget då. Och jag skrev så här, jag sammanfattade lagen. Regeringen säger att all kommunikation med den hotande omvärlden måste kopieras till dess egen superdator. Regeringen bestämmer själv hela tiden vilka de här yttre hoten som hotar oss är. Och de berättar för spionerna vilka sökbegrepp de ska använda när de går igenom folkets kommunikation. Regeringen bestämmer att olika myndigheter själva får komma med uppdrag om de anser att det finns yttre hot. Och dessa får på eget bevåg lämna uppdrag till de här spionerna. Regeringen framhåller dock att de här myndigheterna måste söka tillstånd när de ska spana för det här egna behovet. Men regeringen bestämmer själv hela tiden från vilken myndighet de ska söka det där tillståndet. Regeringen tycker även att privata aktörer och näringslivet behöver få spionera. Men de säger att de här önskemålen får de lämna in till olika myndigheter för att slussa dem vidare. Regeringen utser själv hela tiden vilka myndigheter som ska utföra spioneriet. Föreslår att till en början så ska det vara Försvarets radioanstalt och även andra militära organisationer. Regeringen försöker övertyga medborgarna om att det här, att man kontrollerar spioneriet och att det inte går överstyr. Men man bestämmer själv hela tiden vilken myndighet som ska övervaka det hela och utforma dess instruktioner helt själv. Och det är ju inte en speciellt bra bild. Man sa då att ja, men det här har ju utretts så länge, flera år. Och det var det här man ville få igenom. Nu har det ju ändrats massor. Först av centerpartisterna då, juni 2008. Det här var alltså 1,5 år tidigare. Och sen senast Folkpartiet har kommit med förslag. Jag skulle ju hävda att det inte alls har utretts i många år, utan det har lagts fram ett sånt här förslag. Jag var på en liten lunch med Vint Surf igår. Vi var några som var inbjudna. Och han tog upp en bok då som var lite mer generell om det här med integritet. Den hette Limits of Privacy. Integritetens gränser. Och jag var lite förvånad först att han tog upp den, kan jag säga. Därför att jag känner till författaren mycket väl. Jag har inte läst boken. Men han heter Amitai Etzioni. Eftersom jag är ekonom från början från Handelshögskolan och har hållit på med doktorandstudier där, så känner jag igen honom som en så kallad socioekonom. Han är ledare för den kommunitära skolan. Han är kommunitarianist, inte kommunist. Men han hävdar då att samhället blir bättre om alla kan samsas om någon community i världen då, va? De som är mera liberala tycker att det kan vara ett lite kvävande samhälle. Det vill säga att alla ska samsas om något. Och de som sticker ut tenderar att kanske bli undanskuffade då. Men han menar på det. Och jag tror att den här är bra. Därför att om man bara hävdar frihetens principer, som jag ofta gör. Jag säger staten ska skjuta mig inte ha rätt att gå igenom vår kommunikation. Vilket jag inte anser. Men det är inte alltid det politiskt gångbart. Så att jag tog ut lite den här Etzioni då. Det är möjligt att man skulle kunna politiskt föra en debatt utifrån den då. Han säger så här, som kommunitarianist, som egentligen inte är någon slags frihetskämpe, utan det här är ganska modererade och det här kan vi nog komma överens om alltihop. Han säger, för att alltid när det sker integritetsintrång, till exempel när vi ska lyssna på trafik och sånt, så anser han att 4 saker måste den här communityn komma överens om, annars så ska vi inte göra det. Och då säger han, det måste finnas ett väl dokumenterat hot på makronivå mot samhällets goda. Inte bara hypotetiska hot som kanske drabbar några få då, utan det ska liksom finnas väl dokumenterat. Och då kan man ju fråga, finns det FRA-lagen till exempel, eller andra sådana här lagar? Och sen säger han, om så, vilka möjligheter har vi att möta detta hot utan att begå integritetsintrång? Det vill säga, om Sverige vill ha reda på någonting om omvärlden, det kanske finns mängder av information hos ambassader och Amnesty International och gud vet vad som håller koll på terrorister och saker och Säpo som gör riktad spaning. Det vill säga man ska undersöka allt sånt innan man gör det här. Och sen har han lite punkter om att naturligtvis sen i alla fall om man bestämmer sig så ska man minimera intrången och lite sånt. Men det tycker jag var en ganska bra sak från någon som jag kanske normalt inte håller med helt och hållet om.
Tack. Tack så mycket, Oskar. Ja, det var en del att fundera på en gång där. Men jag tänkte att vi skulle försöka börja med att reda ut var vi befinner oss just nu. Jag tänkte faktiskt be dig, Daniel, och hjälpa oss med det. FRA-lagen, det har ju varit en ofattbar massa turer fram och tillbaka. Och sen kom ju, så klubbade man själva lagen och sen, men man skickade den samtidigt tillbaka och så kom det lite annat. Några liksom preciseringar av vad den här lagen egentligen skulle betyda och regeringen skulle inte förlora ansiktet men den skulle ändå liksom kunna berätta mer specifikt. Var är den här?
Jag kan ju börja. Jag på inget sätt gör anspråk på att vara expert just på FRA-processen och följt den. Liksom som jurist är det ofta så att man jobbar mer med så att säga, de lagar som väl har kommit på plats och de lagförslag som finns att man kan kommentera dem. Och problemet är precis som du säger, i första vändan har man ju redan antagit en lag. Det skedde ju i juni. Sen i samband med det så skulle läggas en tilläggsproposition under hösten. Och det är den man diskuterar nu då. Och då har alliansen gjort för att, så att säga, undvika det här att man får en debatt i riksdagen igen. Försökt så att säga, förankra, samla de egna trupperna. Och då har man ju den här överenskommelsen med de här 15 så att säga, integritetsförbättrande punkterna som jag har förstått och de har tagits fram. Men problemet är att det där vet man ju inte så mycket om. Det är ju så att säga det konkretaste som finns. Det är väl ett pressmeddelande där de här punkterna finns och några OH-bilder från som så att säga har presenterats för riksdagsledamöterna som har läckts ut, som skulle hållas hemligt men har läckts ut via riksdagens tidning, riksdag och departement, där man kunde se lite så att säga förslag på vad presenterades riksdagsledamöterna med för så att säga. Vad var förslaget för att få med dem på båten så att säga. Mer än så vet vi inte. Och som många påpekat så ligger ju djävulen ofta i detaljerna i de här sammanhanget. Att av en kort bullet point i en sån här OH-presentation kan man ju inte riktigt se vad exakt hur saker kommer att gå till och vilka integritetsrisker som finns. Och är det här något verkningsfullt sätt att möta de integritetsriskerna? Så att, egentligen vet vi inte någonting. Vi famlar lite i mörker skulle jag vilja säga. Det kanske spetsar till det lite. Men...
ja. Men själva den här ordningen då, att man först enligt alla konstens regel bereder ett lagförslag, sen klubbar i riksdagen och sen ja. Skriver vad den ska betyda.
Det är väl nästan, och det är ett upplägg här, det är en straffspark som det är nu. Alla i det här läget skulle säga, och det har ju nästan alla i debatten sagt, va, att så här får det ju inte gå till, va, bedredningsmässigt. Och det har ju nästan alla myndigheter, alla som har yttrat sig sagt att ja, oavsett vad man tycker i sakfrågorna så kan man säga att det här är ju inte rätt sätt att hantera de här frågorna. Just av det skäl som Oskar nämner, hur ska man kunna göra alla de här bedömningarna om man knyter an till den ideologi vi fick höra här då, som man ska bedöma då, behövs det här eller inte? Som inom parentes ganska väl knyter an till egentligen de bedömningar som ska göras, ser jag som jurist, enligt till exempel Europakonventionen, när man ska bedöma vad är en nödvändig begränsning i ett demokratiskt samhälle, vad är den proportionerlig, kan, och vid en sån bedömning ska man annat beaktas, kan det uppnås på annat sätt, vad finns det för integritetsskyddsgarantier? Så att, det är inte rocket science det han säger, utan det går igen på många håll. Men det är en sund sätt att resonera. Sådär. Och det kan man ju naturligtvis inte göra om man inte har ett bra underlag och framförallt om man inte har helhetsbilden. Och det är väl också en sån här sak som många har påpekat i integritetsdebattsammanhang, att vår integritet bestäms ju av så här helheter. Man kan inte titta på enstaka bestämmelser. Vi ska sedan tala om så här möjligheten att få ut uppgifter från teleoperatörer och sådana saker. Att det är ju i sin tur kopplat till vilka uppgifter finns hos teleoperatörerna till exempel. Så att allt det här hänger ihop. Och det har också integritetsskyddskommittén, som ju var en parlamentarisk utredning, påtalat att det är viktigt med det här helhetsgreppet. Att utan det så är det väldigt svårt att bedöma så här, integritetsskyddet, är det tillräckligt eller inte?
Jag måste fråga er andra. Patrik, de här 15 punkterna då, som kom efter det att lagen var tagen, ni kanske kommer ihåg, de innehöll sånt som tillstånd för signalspaning ska prövas i domstol. FRA ska ansöka om tillstånd för signalspaning. Och sen talas det om trafikstråk som domstolen bestämmer. Och det har varit diskussion bara om det. Bara för att ta ett par axblock här. Och en annan precision har ju varit det här med att det ska vara tal om yttre militära hot mot landet. Tidigare var ju skrivningen yttre hot mot landet då. Om man ska överhuvudtaget kunna tillämpa den här lagen. Är du nöjd?
För det första måste jag hålla med om att de här punkterna säger absolut ingenting. För de sakerna som jag framförallt har arbetat med, både som rådgivare och regering, och försökt få det bättre, är just processen. Dels processen, hur de här ökar kvaliteten på de lagarna som kommer fram. Och sen också se hur det där kvaliteten på lagen i sig. Alltså om vi nu för ett ögonblick ignorerar integritetsfrågan i FRA-lagen, vilket kan vara svårt att blunda för, men om man ändå försöker göra det, så är kvaliteten på lagen är ofattbart låg. Alltså den som redan finns idag, påstår jag. Bland annat sådana enkla saker som att den lagen som nu ändå slog fast i juni definierar operatör på ett annat sätt än lagen om elektronisk kommunikation. Och då har vi helt plötsligt två stycken olika definitioner där lagen om elektronisk kommunikation pratar om att en operatör, det är den som råder över en fiber, medan FRA-lagen pratar om att det är en operatör, den som äger en fiber. Vilket är rätt stor skillnad. Så den typ, och dessutom texterna runt FRA-lagen påstår att definitionen av operatör är samma som i lagen elektronisk kommunikation, och sen är det ändå den här lagtexten som skiljer.
Men du ser upprörd ut, men kan du bara förklara vad konsekvenserna skulle kunna vara?
Till exempel då så skulle man kunna säga att framförallt över landets gränser, om vi tittar då, ett klassiskt exempel som har kommit upp i debatten är ju fibern som går i, all fiber som ligger i Öresundsbron. Den ägs av Öresundsbrokonsortiet, men det är teleoperatörerna som råder över den. Mm. Okay. Vilket gör att det kan hända, beroende på hur man nu tolkar lagen. Nu är jag ingen jurist och jag sitter här på scen och låtsas vara det. Och det är rätt farligt. Liksom. Titta vad Daniel ser om han flyger över och slår till med här. Men det skulle ju då, liksom, nu ska ju då inte tekniker som jag då heller försöka tolka lagar. För det är liksom, jag tolkar ju som ett program eller sånt där. Det blir fel då. Men det känns inte bra. Det känns inte tryggt. Och just beroende på att de sakerna som jag tittar på som att kvaliteten är dålig, som här till exempel ordet trafikstråk. Alltså, jag förstår för mitt liv inte hur det kan få folk lugnare att hitta på nya ord. För mig är det ett ord som är påhittat. Jag vet inte,
vad tror du att det betyder?
Jag har ingen aning.
Nej. Om du har en välvillig tolkning av vad begreppet skulle kunna betyda.
Alltså, det som skulle kunna gå att göra, och det är därför som jag helt och hållet håller med Oskar om att det är den här processen som inte har fungerat och man måste börja om, alltså till stora delar. Det är ju att det finns ju då ett mål som man kanske vill uppnå. Att liksom kunna samla in information under vissa förutsättningar. Någon har ansvar för att ta beslut om huruvida de förutsättningarna är uppfyllda. Någon har ansvar för att göra tekniska saker. Någon annan samlar in. Och någon övervakar att det här inte sker på fel sätt. Det är ju en normal processdokumentation. Liksom. Det är bara att köra ISO 9000 eller vad som helst. Liksom. Med huvudprocesser och stödprocesser och allt vad det nu är för någonting. Men det där har man inte gjort. Och så hittar man på nya ord. Så att det, liksom, det går ju säkert alldeles utmärkt att hitta sätt att kunna göra vad man nu vill göra så att även liksom Fredriks liksom medlemmar blir glada och nöjda, och vi minimerar integritetsproblemen i samhället, vi minimerar totala kostnaderna rent tekniskt för att utföra det här, men att bara säga trafikstråk, det liksom löser inga problem. Vad kostar det? Hur stor är en sån? Är den blå?
Jag vill släppa in Fredrik från nästa diskussionen här. Patrik säger ofattbart låg nivå på lagen, och punkterna som komplementerar lagen betyder ingenting. Det är ganska kategorisk inställning. Delar du den?
Jo, så är det. Menar, vi brottas ju fortfarande med trafikuppgiftslagen som ju, eller utredningen som hade konkreta lagar, där processen visserligen var mycket, mycket bättre. Även om det är förvånande att väldigt få har uppmärksammat hur dålig den var från början, när justitieministern gick ut och i Sveriges namn kom överens om ett första utkast till ett trafikdatadirektiv utan någon som helst förankring hos någon part. Inte ens hos sin egen, just det, ja. Inte ens Datainspektionen som ju ska vara hans egen, eller skulle vara hans egen vakthund. Då. Men där har vi ändå stött och blött, och Patrik också här, i att försöka förstå vad de olika begreppen är. Där har vi ändå mejslat ut någonting som vi anser väl hjälpligt kunna införas, men fortfarande är väldigt oklart omfattningen av olika delar, och vi ska inte gå in på detalj, men stämmer. Det i den lagen som ändå har stötts och blötts ganska grundligt. FRA-lagen ska inte prata om.
Vi backar tillbaka lite. Alltså, här står vi då nu med en lag som är minst sagt svår att tolka, och det blev ju ett herrans liv får vi väl säga när den här skulle baxas igenom riksdagen, och då var det ju nästan för sent. Får jag bara fråga er, panelen, varför blev det ett sånt liv? Ska Patrik börja?
Ja, det där är ju, ja, jag tror att Oskar är bättre på att förklara det här, men det är väl som så här att när att snöbollen börjar rulla, och till slut så var det folk som upptäcker liksom vad det är som egentligen hände. Men både Oskar och jag och några andra skrev ju om det här redan när det blev liksom mer publikt synligt i samband med att lagråd gjorde det, och det var ju liksom ett år efteråt. Så att när det här började igen, liksom, jag orkade ju inte ens ta tag i det egentligen. Liksom, okej då. Medan när Oskar skrev vidare om det här då, och jobbade på, och vi såg ju då vad som hände. Så att, jag tror att det faktiskt är en... Så en av de sakerna som jag tror hände är att folk helt plötsligt upptäcker att det går att påverka, det går att tycka till. Och det här är ju en sak som jag tror kanske liksom mediebranschen kan liksom överhuvudtaget, hur sker PR-maskineri, vad är lobbying, det är liksom det här med bloggar och sånt, det är en helt ny sak som händer, risk för felaktig ryktesspridning som vi också ser liksom betydligt mer nu och snabbare. Så att det är också en väldigt intressant del av FRA-lagen som inte har ens med integritetsdebatten att göra.
Nej, precis. Fredrik, sen Oskar.
Jo, men alltså problemet är ju att det finns ju ingen etablerad organisation som driver liksom personlig integritetsfrågor egentligen då. Alltså ingen, vi har ju Datainspektionen, men de driver ju mer lagtekniskt perspektiv. De liksom kampanjar ju inte ur ett liksom moraliskt och filosofiskt perspektiv. Och man kan ju se en liten parallell här med liksom konsumentfrågor. Och det här är ju en form av konsumentfråga som ju är angelägen, berör alla, men som inte har någon stark part. I alla fall ingen som politiker lyssnar på när de tycker att det kniper då. Och de trodde väl att det var så i det här fallet också. För att det fanns ingen organisation som politiker lyssnade som stred mot FRA-lagen. Men ändå dess orimlighet blev uppenbar för då, bloggvärlden och sen alla andra. Och då blev de tagna på sängen.
Är det din bild också, Oskar? Du är ju part i målet här lite.
Ja, jag är väl lite part i målet. Men jag tror så här från början. Regeringen ansträngde sig för att presentera det här som en detalj, alltså en teknisk anpassning, och det har ju varit FRAs grej. Jag har varit på seminarier där Ingvar Åkesson har stått och visat grafer. Han säger att här uppgick trafiken förut, och nu har man lagt ner fiber, och då har den åkt ner här, och vi måste bara anpassa oss till det.
För alla som har dåligt namn, men Ingvar Åkesson är...
Han är generaldirektör för FRA då. Och det är ingen stor grej, han sa liksom, det är bara, vi fortsätter att lyssna. Men det är klart att man funderar på, vi har aldrig gjort bankaffärer eller läst tidningar eller Google-sökningar upp i luften förut, i princip inte. Nu gör vi allt. Det som inte var kommunikation förut, förut var man tvungen att följa efter någon, en agent liksom, för att se vad de hade för sig. Nu följer man efter folk på nätet och kan göra det om vi har tillgång till allting. Så jag tror att det gick ju upp naturligtvis för många bloggare som lever på nätet. Att det inte var en teknisk anpassning. Det är liksom en fråga, och började skrika väldigt mycket. Och jag sitter på en del mailinglistor med journalister och sånt också eftersom jag skriver. Och där fanns en uppfattning då att ja, det är ju trist det här och vi håller inte med. Men det finns inte den rätta dramaturgiska mediala grejen i den här storyn. För att få ett drev om det här så måste vi måste ha någon drabbat offer, en ensamstående mamma som gråter. Någon måste liksom ha blivit utsatt för något.
Mm.
Och det finns inte, sorry, säger de. Vi kan bara räkna med att några ledarskribenter skriver någon sur liten kommentar. Men det sätter inte press på politikerna. Ledarskribenter sitter och tycker. Det är först när riktiga journalister och murvlar sticker en mikrofon under munnen på någon liksom i direktsändning, rapport och sådana saker. Det är då de börjar känna tryck. Och sen varför det blev, det var ju egentligen för att det var ett sånt jävla liv i bloggosfären. Och det var ju liksom bloggare som bara skrev, jag har några exempel, någon som bara skriver om stenåldersmat. Någon som bara skriver om hockey. och plötsligt bröt av och säger att ursäkta läsare, det håller på att hända något. Och skriver om det här. Ja. Och då börjar tidningarna skriva om att det händer något i bloggosfären. Kolla, det är uppror. Men de skrev ändå liksom inte riktigt vad det var för fråga. Men då började journalisterna titta på det där. Och då gick Journalistförbundet och tidningsutgivarna ut i stort sett samtidigt. Bara några dagar innan de sa att fara och färde. Här är källskydd och demokrati och allt möjligt på spel. Och det var
jag reagerade på. Att när det plötsligt gick upp för, eller många plötsligt drog slutsatsen att det här handlar om källskydd. Då blev det liv i luckan.
Ja, journalisterna kände något litet egenintresse. Men då börjar man kanske tänka lite djupare också. Att det finns faktiskt djupa demokratiska värden i att en stat inte ska ha tillgång till hela folkets kommunikation. Men det är min story om varför det blev så.
Kommer du ihåg själv när du tänkte att nu lyfter den här historien?
Ja, jag fick en kommentar den 10 juni, kom jag ihåg, av en bloggare som kallar sig för Satmaran. Och hon skrev bara så här: kolla Aftonbladets hemsida. Och det här var då typ en vecka innan. Och då hade de topprubriken då: staten vill läsa dina mejl. Och sen kommer man trycka: tycker du det är rätt eller tycker du det är fel?
Samtycker du eller inte?
Var det många som tyckte att det var en bra idé?
Ja, det var väl 89% som tyckte det var fel kanske, när man ställer frågan på det viset.
Jag ska bara låta de andra kommentera också. Varför tror du att det blev så himla liv, Fredrik?
Ja, jag tror att det har att göra med liksom internetväsen som då liksom de politikerna och de politiska beslutsstrukturerna liksom inte förstår eller inte anpassade till. Du var inne på det här med att FRA såg det som en teknisk detalj. Men vad man från det politiska etablissemanget som liksom apparat inte förstår, även om det finns individer som förstår, är just att internet är en liksom dels en helt grundläggande överallt närvarande infrastruktur, väldigt kritisk sådant, men kanske ännu viktigare ett universellt kommunikationsmedium som är helt öppet, men det är väldigt öppet och väldigt decentraliserat i sin karaktär då. Och som bygger helt på förtroende, att alla som använder det, alla som utvecklar på det, lever sin tillvaro genom det, har förtroende för att det funkar då. Och där kan man inte med liksom politiska beslut liksom stänga av liksom delar av detta medium för att passa liksom signalspaning, eller stänga av delar för att passa upphovsrättsindustrin eller passa, och det är just det perspektivet som blir så tokigt. Och när man då gör klumpiga försök att stänga av delar, så liksom skapar man uppror bland alla de som...
Förklaringsmodellen är klumpigt liksom.
Ja, eller okunnigt, och eller i vissa förstår man det, men man är så fast i sina...
Och när du säger man, vilka är det du tänker på?
Ja, de toppstyrda politiska partierna och organisationerna som ju har den som är det i sin natur. Då. Ja. Och jag menar, FRA eller underrättelseverksamhet är ju till sin natur en ganska ljusskygg verksamhet som staten har ägnat sig åt. Det är liksom ingenting som man har prövat demokratiskt förankrat och så. Och så har det alltid varit då. Men på gott och ont, det som det är då. Men när man då försöker här liksom att smyga in det här icke-transparenta, slutna sättet att jobba med underrättelseverksamhet i den här helt öppna, decentraliserade världen som bygger på förtroende, då funkar inte då.
Det är en sorts...
Ja. Och jag är ingen, vi behöver ju regler, vi behöver underrättelseverksamhet. Man ska inte vara ny på det sättet, men man måste liksom tänka om helt hur man jobbar med det, så man inte raserar det här förtroendet som det här öppna systemet bygger på.
Daniel, du ska också få fundera på
det. Jag tror det är många kloka saker som har sagt, så jag tror att det är en ganska komplex. Det finns många olika förklaringar här som har jackat i varandra. Men det som Fredrik sa sist här, att signalspaning och spioneri, som det man skulle kunna kalla för ytterst, är ju som sagt en väldigt ljusskygg verksamhet. Att försöka lagstifta om det, vilka många andra länder inte gör, men de ändå håller på med den här verksamheten. Det är ju naturligtvis en högriskverksamhet, särskilt när man har gjort det här misstaget och tro att ja, men det är ju bara en övergång till en ny teknik. Det är samma som vi tidigare gjort. Vi har lyssnat i luften, nu ska vi lyssna i kabel. Allt det här tillsammans med den politiska processen som den fungerar, oviljan att, så kom, att man från politiskt håll, regeringshåll, känner att det är ett svaghetstecken att när man ser att det finns brister i någonting att backa då och ta ett steg tillbaka. Vilket hade varit så att säga, det rationella sättet att agera. Att, ja visst, det kan ha kommit fram en undermålig produkt men man hade redan investerat för mycket prestige i det. Så man kunde inte göra det. Då försökte man istället med hårdare och hårdare tryck och alla har ju hört om partipiska och sådana saker. Att man har lärt sig oerhört mycket. Man ser bara nu när man lägger fram de förslag nu som vi kommer till lite senare som är så att säga, lite integritetskaraktär över eller integritetskränkande karaktär över, då är man ju mycket, mycket mer ödmjuk. Man lägger fram den här lagrådsremissen om rätt för immaterialets innehavare att gå till domstol och få ut uppgifter i vissa lägen från internetoperatörer om de som begår intrång. Då säger Per Schlingman då, Moderaternas partisekreterare, att ja, nu lägger vi fram en lagrådsremiss vilka betyder att nu är det i princip klart. Nu är det liksom möjligtvis några juridisk-tekniska aspekter som kan komma fram i lagrådet. Att, ja, det här är bara första steget i en process. Vi lyssnar gärna på alla synpunkter som kommer upp, inte bara av lagrådet utan riksdagsledamöter och i samhället i allmänhet. Det är liksom en helt annan attityd och jag tror att man från politiskt håll har lärt sig enormt mycket av det här. Sen är det klart att mycket av den kritik som har varit har ju också byggt på missförstånd. Att folk har inte förstått vad det här handlar om och vad det sker tidigare. Så att det är klart att det finns de som har varit väldigt insatta och förstått till 100%. Och sen är det de som har varit kritiska bara för att de har varit upprörda. Att politiker är maktfullkomliga och liksom inte lyssnar och rena med andra. Så det finns hela skalan av förklaringen naturligtvis varför folk har varit så upprörda.
Nu ska vi närma oss kärnfrågan här då. Hur innebär lagen som den är skriven nu och den aktivitet som FRA ägnar sig åt, så vitt vi begriper i alla fall här inne, ett allvarligt intrång i den personliga integriteten för oss svenskar? Patrik?
Som de ägnar sig åt idag eller ska enligt lagen?
Ja, alltså där finns det också de lärde om de redan gör det eller inte, så att säga. Men att lyssna i fiberkabel.
Jag duckar gärna på den frågan, beroende på att jag inte jobbar med integritetsfrågor och sådär. Utan personligen kan jag säga att det är klart att jag känner mig orolig om inte processen är väl definierad. Men jag står över.
Mm. Oskar?
Okej. Det har ju gjorts mycket förändringar i den här lagen, men det handlar ju mycket om att man är så rädd för att saker ska gå fel. Man förstår ju det. Det vill säga, när man ger staten all den här kommunikationen så måste man ju i två omgångar här, så har det ju jag kan inte alla, men det är olika nämnder och domstolar och Datainspektionen ska få speciella uppdrag och det är liksom lager på lager på lager. Så att det finns ju en inbyggd förståelse för det här, och Ingvar Åkesson, generaldirektören, sa ju en gång att när han ställdes lite sådär om någon journalist, tror jag det var, så sa han att ja, det är klart om någon tar över det här, som Niklas Lundblad kallade det igår då på ett seminarium. Han sa när den här lilla mannen med mustaschen dyker upp så småningom och har hela systemet, vad kan han göra då? Det är kanske så vi måste tänka. Men då sa ju Åkesson en gång att ja, då får vi ju hoppas att vi på FRA i alla fall är hyggliga människor som vägrar. Det var liksom slut.
Ja. Är det komiskt förhållningssätt eller är det inte?
Nej, då menar jag att grundproblemet kvarstår, fast man har försökt bädda in det hela i massa nämnder och sånt. Nämligen att från teleoperatörerna ska man tvinga en kopia av all trafik som passerar rikets gräns. Nu ska den här reduktionen, som det heter, ske i en domstol. Normalt så kan ju inte de utföra så mycket datareduktioner och har inte så mycket utrustning och sånt. Så jag misstänker väl att man kanske tänker sig att man anställer halva FRA på den här reduktionsmyndigheten istället och kallar det domstol, och sen så skeppar de över en del av det till den andra som är analysenheten eller något då. Så att det kommer att gå en kopia av trafik till staten, och integritetsskyddskommittén till exempel, de anser ju att integritetsintrång, det begås när den här kopian, även om ingen tittar på den, bara att vi vet att den förs över, det bryter sönder förtroendet i samhället, och om vi vet att det vi gör kan läsas, även om det inte läses, så är det liksom en stor demokratisk och frihetlig inskränkning.
Svar ja då på frågan.
Svar ja, det kvarstår. Problemen kvarstår.
Mm. Fredrik ska också få pröva.
Ja, det finns väl själv oro för integriteten, men jag tycker samtidigt synd. Och vad man märker på det här lappandet och lagandet är att egentligen fastnar man för mycket på liksom integriteten som ett liksom mål i sig, att den ska värnas, och man tappar det perspektivet att integriteten är ett livsviktigt medel för det här öppna och decentraliserade samhällsviktiga internetfunktionen. Det är den som är det viktiga, och att det är det man ska ha för ögonen när man för varje lag man numera åtar sig som handlar om att reglera kommunikation i någon form, nämligen hur ska vi liksom se till att det här öppna, decentraliserade, förtroendebaserade samhällsviktiga mediet funkar fortsättningsvis, där integritet, alltså en känsla att det man kommunicerar, att man har kontroll på det. Man behöver inte ha liksom absolut, de flesta instämmer ändå i att det behövs underrättelseverksamhet, det behövs avlyssning av brottslingar, och som användare kan man leva med det, och man kan anpassa sig att om det är väldigt viktiga frågor så kan, som jag vill kommunicera, gör på annat sätt då, eller låta det bli då, men bara man har kontroll över det, va? Alltså att integriteten är under kontroll, va? Men jag ser en fara just att man bara fastnar på det här integritetslappandet och lagandet då. Och jag skulle säga något mer. Jo, sen finns det själv oro för att vi får en sämre underrättelseverksamhet, att det här domstolar ska börja ha synpunkter på signalspaning är tydligen i alla fall en nyhet. Så då får vi ju, för det har vi också som medborgare ett intresse, och vi har så väl fungerande underrättelseverksamhet som möjligt. Att en klumpig hantering av lappandet och lagandet till integritet i integritetsfrågan leder till att få sämre underrättelseverksamhet. Mm. Så helhetsperspektivet återigen, det var det som sa det, det var väl du.
Daniel då?
Ja. Ja, det är klart att integritet, det finns ju väldigt mycket i samhället som är ett integritetsintrång, och väldigt många integritetsintrång måste man acceptera, och det liksom ligger i samhällets natur att det är så. Annars måste man sitta i en grotta bara för sig själv och inte lämna ut någon information om sig själv. Så att i viss mån, och integritetsskyddande lagstiftning har ju alltid handlat om det, att vi kan bara förbjuda det som är så där otillbörliga intrång i den personliga integriteten, och sen är frågan vad går gränserna. Och det, jag tycker man återvänder till Oscars ursprungliga modell, att man så att säga först måste säkerställa att det verkligen finns ett starkt behov. Steg ett som man skulle ha gjort, det om man hade gjort det här på ordentligt sätt, det dokumentera så att säga, vad ger signalspaning i kabel, vad, så att säga, vad är effekterna av det, så att säga, tydligt tala om vad är de positiva effekterna, vad är de negativa effekterna. Kan man uppnå det här på något annat sätt? Och sen kommer man in på alla de här integritetsskyddande bestämmelserna. Det som Fredrik säger nu är man inne direkt på så att säga, alla de här skyddsbestämmelserna. Då. Och de är bra och de är viktiga. De kan man också beakta vid den här helhetsbedömningen. Ska man tillåta det här? Därför att det handlar sällan om allt eller inget. Utan det kan handla om att ja, det här integritetsintrånget är tillåtet. Men då krävs det de här garantierna. Och förrän man har sett det konkreta lagförslaget kan man ju inte vara nöjd. Men någonstans är ju också en principdiskussion att många som har kritiserat det här blir aldrig nöjda förrän man säger att vi tillåter inte signalspaning i kabel överhuvudtaget. Och det är möjligt att jag har inte själv tagit ställning. Ska man tillåta signalspaning i kabel? För det är liksom egentligen det är en grundfråga överhuvudtaget, oavsett integritetsskyddsgarantier. Det är liksom en fråga. Men om man säger att
ja, det är en jättebra fråga. För det är precis den jag tänkte ställa till dig nämligen. Men du har redan sagt att du inte riktigt har tagit ställning.
Nej, alltså jag är inte expert. För att jag ska kunna ta ställning till den frågan, eftersom inte jag är underrättelseexpert, så måste ju någon servera ett underlag. Och för att kunna göra en integritetsskyddsbedömning så måste man ju ha ett underlag som innebär att jag måste veta hur viktigt är det här. Vad är det som kan hindras? Vad är det för typ av hot som kan hindras? Vad har det hindrat någonting i de, så att säga. Som det är nu så vet man inte vad som ligger i ena vågskålen. Man kan se hyfsat vad som ligger i integritetsriskvågskålen. Det vet vi hyfsat, för det kan man titta på lite mer abstrakt. Men så att säga, fördelarna, de i alla fall inte jag. Det kan bero på att jag inte är tillräckligt insatt. Men jag tror att samhället i allmänhet och politiker i allmänhet inte riktigt heller vet Det är någon som säger att det här är viktigt. Det kanske är så att det är viktigt, men det vet
men
vi inte.
Vet inte.
Och det är en svårighet.
Och det ligger lite i sakens natur.
Ja, precis. Och det är där vi är tillbaka till det, att det är spionverksamhet. Ja.
Fredrik, jo, men helt kort.
Ja, vi måste nog ha signalspaning i kabel.
Ja. Oskar?
Jag får svara lite längre.
Ja, okej. Okay.
Daniel här. Du säger man ska ta reda på fördelarna och nackdelarna, och det är naturligtvis sant. Men i den här modellen också som jag nämnde så handlar det om de marginella fördelarna egentligen jämfört med andra metoder. Mm. Ett exempel är ju en stor triumf som FRA själva har framhållit när regeringen ville att de skulle berätta vad duktiga de är. Det var ju att man hade förhindrat ett mord på en avhoppad general som hade jobbat för Saddam och hade fått asyl i Sverige. Och nu antar jag att det var signalspaningen de gjorde nere i Irak då egentligen, va? I luften eller något. Och de säger att vi förhindrar det här mordet. Okej, är det ett argument för att vi ska signalspana, det vill säga generellt lyssna på trafik och försöka suga ut information? Nej, då får man ju se hur kan man uppnå det här på något annat sätt. Normalt är det ju så att om man har någon hotad person, till exempel någon som har hoppat av från en regim, då har man ju livvakter, man har Säpo kanske som gör riktad spaning. Man vet vilka som är efter dem. Man gör det liksom på helt andra sätt. Så att det ska väldigt mycket till för att jag ska anse att signalspaning i kabel ska ge marginellt väldigt mycket mer än massa andra metoder. Och öppna källor, det finns ju mycket som helst på nätet nu, va? Öppet som man faktiskt kan. Så att det borde vi ha en stor utredning om.
Men du är långt från övertygad om det.
Absolut, jag har inte sett några argument för varför signalspaning i kabel marginellt skulle ge väldigt mycket, mycket information. Det är möjligt att byta med andra länder, det är ju där, det vill man inte riktigt säga. Men det är snarast det, jag tror inte Sverige har någon nytta av det egentligen direkt. Men man säger att man vill byta och vara vän med USA och sånt. Ja.
Lyssna på ryssen, det vill jag göra. Patrik?
Jag håller med också. Jag tror också att det finns betydligt fler öppna metoder och andra källor till ungefär motsvarande information. Till viss del kan man tycka att insamling av information, det är ju sånt som till exempel internet- och teleoperatörerna själva måste göra för att planera sin nätutbyggnad och motsvarande. Så att en himla massa information om till exempel vilka trafikflöden som finns, hur de ändras och så vidare. Det är liksom massa sån information som ligger närmare till det datalagringsdirektivet och som både Fredrik har arbetat med. Där det alltså går att få ut mer riktad, alltså det går att få ut mer specifik information som man verkligen behöver, som redan finns någonstans, som då skulle eliminera behovet av att just göra den här signalspaningen då liksom, som liksom, hur mycket extra ger det jämfört med att ha maskiner som söker i Google eller köper Googles index eller läsa bloggar liksom.
Ja.
Så att jag är absolut inte övertygad om att det ger extra. Nu är liksom ingen av oss håller på med det här. Så att...
Nej. Men det här med argumentet man hör om just information, byteshandel med information och svenska trupper i Afghanistan.
Faktum är att signalspaning bedrivs i andra länder. Vilket gör att det är säkert många fall som det kan tyckas vara löjligt liksom. Om vi har en sladd som passerar Sveriges gräns till ett annat land och alla vet att det andra landet lyssnar i andra änden på kabeln liksom. Vad spelar det då för om vi också lyssnar eller inte? Det är ju varken till eller från liksom. Men då kommer vi in på diverse olika typer av harmoniseringsbehov som liksom, idén med EU och harmonisering av diskussionerna om de här integritetsfrågorna. Och det är därför vi har liksom, FN-stadgan och Europadirektivet och allt möjligt som försöker harmonisera synen för att inte få de här snedvridna liksom, icke-balansen där. Men det får vi ju ändå. Men det är det som är problemet också med datalagringsdirektivet då, som ett exempel som folk inte reagerade över, som är för mig liksom rätt förvånande, för det är ju rätt liksom, det är en ännu trasigare process än liksom FRA-lagen där man Sverige först då gick och, liksom, och lobbyade för att ett direktiv skulle skrivas som skrevs Och sen kommer det tillbaka till Sverige tvunget att implementera det här och alla andra länder. Och sen gör länderna det. Och då visar det sig att direktivet är så dåligt så att man har inte fått den här harmoniseringen mellan länderna som behövs egentligen för att folk ska känna sig trygga, för att man ska kunna flytta mellan länderna och den här harmoniseringen. Så att nu har kommissionen startat ett nytt arbete som jag också deltar väldigt aktivt i. Att försöka liksom patcha direktivet för att få till någonting som sen länderna ska implementera igen. Så att i Sverige var det FRA-lagen. Då hittade vi liksom bloggosfären där problemet redan på svensk nivå med datalagringsdirektivet. Det har ju gått så långt så att till och med Bryssel var tvungen att reagera. Liksom.
Vi ska ta den där lagen och den processen lite mer i detalj sen, tänkte jag. Men vi var fortfarande kvar på FRA och behovet av att
visst, ha... Nej, men jag är inte övertygad, för jag tror att det finns i ett öppet samhälle som vi har om internet så finns det betydligt flera öppna källor och andra källor, så att alternativen är flera idag också. Mm.
Tack. Om man tittar på det, tror jag, om vi satt någonstans i regeringskansliet och så tittar på det, så skulle man ju se en ganska obehaglig bild växa fram framför sig här. Man skulle se att det blir jättejobbigt det här med FRA-lagen, och nu kommer det två lagar till här som vi dessutom måste implementera för att de är EU-direktiv i botten. Vad jobbigt. Och det är de två jag tänkte vi skulle prata om en stund nu. Jag skulle vilja hävda att även om man inte sitter i regeringskansliet så kan det vara ganska jobbigt, för att de här två lagarna har ju definitivt vad ska vi säga, potential att inkräkta på den personliga integriteten de också, i ganska hög grad. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja vända mig till Daniel igen för lite stöd och råd här. Jag tänkte börja med den som ligger närmast i processen, den som heter, vi brukar kalla piratjägardirektivet, eller IPRED 1. Mm. Kan du förklara lite snabbt vad de, eller den går ut på, vad som händer?
Ja, det här direktivet, man brukar på svenska brukar man kalla det för sanktionsdirektivet. Det är ett immaterialrättsligt harmoniseringsdirektiv. Det är alltså ett direktiv för att harmonisera sanktionerna som ska finnas inom immaterialrätten, det vill säga varumärkesrätten, patenträtten, upphovsrätten och så vidare. Vad ska rättighetshavarna ha för möjligheter att komma till rätta med intrång? Man har ju redan tidigare harmoniserat de materiella bestämmelser. Vad ska det finnas för upphovsrättsskydd, varumärkesskydd i de olika länderna? Nu handlar det om vad ska man ha för metoder att få stopp på intrång. Och det som har diskuterats framförallt då i det direktivet, det är någonting som man kallar för informationsföreläggande, som från början var någonting som man tänkte att om man påträffar någon som säljer piratkopierade Gucci-väskor på Drottninggatan, så ska man kunna tvinga den, då en domstol ska kunna förelägga den, att i den intrångsprocessen att tala om varifrån har man köpt de här Gucci-väskorna, för att man ska kunna gå vidare och spåra upp dem. Men den här bestämmelsen har då också sen utökats och gjorts tillämplig i direktivet också på, inte bara den som gör intrång, utan på den som tillhandahåller tjänster i kommersiell skala som används för att begå intrång. Och då får man ju träffbild då på internetoperatörer till exempel, accessleverantörer, men även sådana som tillhandahåller olika typer av andra kommunikationstjänster. Och innebörden av det här förslaget då som genomförs nu, det är att en rättighetshavare som har till exempel hittat en IP-adress på nätet, från den här IP-adressen har någon gjort ett skyddat verk tillgängligt i strid med upphovsrätten, då ska rättighetshavaren till det verket kunna gå till domstol, och domstolen ska efter en prövning av det här kunna förelägga internetoperatören och lämna ut uppgiften till rättighetshavaren, som då kan skicka ett varningsbrev eller kräva ersättning eller stämma i domstol och kräva ersättning för det.
Alltså vad betyder det där i praktiken då?
Det betyder ju att det man vill göra, det här är ju ett sätt då att man uppfattar det som att det finns en omfattande intrång på nätet, framförallt genom fildelning, och som det är idag så kan det bara komma till rätta med det genom att göra en polisanmälan, och polis och åklagare har vissa begränsningar. Det krävs viss allvarlighetsgrad för att de ska kunna göra någonting. Det krävs kanske husrannsakan och så vidare. Och dessutom belastas det straffrättsliga systemet i onödan. I normala fall när det gäller immaterialrättsintrång, det normala, och det kanske glöms bort i debatten ibland, är ju att rättighetshavarna själva ska kräva ersättning och stämma och kräva skadestånd i domstol om de begår intrång. Och det är det man vill öppna upp för även i nätmiljö. Men konsekvensen då blir ju alltså att identiteten bakom en IP-adress kommer att kunna lämnas ut efter domstolsprövning också till någon som så att säga påstår att de är rättighetsinnehavare och har ett krav på någon. Så det är väl i korta drag vad det förslaget går ut på. Och det är det
jag har så, här, så att vi andra hänger med. Kommer vi kunna jaga piraterna då?
Det kan man diskutera. Jag är väl lite skeptisk. Jag kan tycka att en principiell markering, om det finns tillräcklig rättssäkerhetsgaranti i den här processen, så kan jag tycka att det inte, ibland framställs det som att ja, alla intrång i materialrätten ska alltid beivras av polis och åklagare. Det är liksom utgångspunkten att man outsourcar, man kritiserar det här för att man outsourcar polis- och åklagarverksamhet. Men det är egentligen inte det det handlar om, utan det som det har gått till idag har ju varit ett undantag. För det normala är alltid att det är alltid rättighetshavarna i civilrättsliga processer. Men det problemet med det här i nätmiljö är ju att jag, för att sen kunna vinna kanske ett skadeståndsmål. Det ser vi, du pratade om dina kollegor i Danmark. De har ju skrivit en del om att det finns flera mål i Danmark där man har fått ut de här uppgifterna från internetoperatörerna. Och sen kommer det här trådlös nätverkinvändningen då och säger att ja, men det här är bara abonnenten som vi har fått reda på vem det är. Men vem var det som gjorde immaterialrättsintrånget? Ja, det kanske var någon annan. Och där har det gått upp till åtminstone mellaninstans då i Danmark och som har sagt att nej, det går inte att vinna ett sådant skadesmål. Det finns inte tillräckligt med bevisning. Så att för att det här ska bli effektivt, för att svara på din fråga, så krävs det antagligen mer att man också så att säga, ställer vissa krav på att den som har en uppkoppling har ett visst ansvar för vad som sker från den då. Och det har vi ju inte riktigt idag. Men det kan man ju tänka sig att man inför antingen genom praxis eller genom lagstiftning. Men det här i sig kommer liksom inte att lösa problemet. Okay. Sen i och för sig kan man ju säga att det finns ju undersökningar som visar att någon undersökning från England nu att 70% av alla som får ett varningsbrev säger att de ska sluta bara på grund av det. Att själva varningsbrevet, och det kan man ju tycka att det är ju möjligt att det har en viss effekt. Att en rättighetshavare skickar ett varningsbrev, sluta med det här. Det kan kanske ha en viss effekt. Men sen kanske man inte kan sätta så mycket tryck bakom det sen.
Mm. Vad händer nu då rent konkret? Nu ska den,
ja, det blir lagrådet ska vi titta på det. Och det är väl tveksamt om lagrådet säger så mycket. Men sen är det ju vissa som har... Carl Sigfrid, som jag har gjort sig tjänst i de här sammanhangen, skriver ju på sin blogg att ja, det här är bara första steget. Och jag antar att han jobbar på något sätt att det finns riksdagsmän som så att säga, inte gillar det här. Då, att man ska kanske tillägga att direktivet efter en tolkning av EG-domstolen säger att, kan säga att det är inget ovillkorligt krav att man har den här möjligheten för rättighetshavare att få ut uppgifter på det här sättet. Det är EG-domstolen slagit fast. Det måste inte finnas i medlemsstaterna. Men om man inte har det, ja, då måste man se till att rättighetshavarna på något sätt kan få sina rättigheter tillgodosedda. Så att då kanske det handlar om andra saker. Då blir man diskussionen om ska man ha så här avstängning eller Renforsförslaget eller det här franska graduate response och sådana där saker. Så att ofta har ju diskussionen handlat om är det eller det. Men det är lite diskussion mellan pest och kolera, tycker vissa då. Sådär.
Tack. Oskar, jag hoppar rakt på dig. Om den här lagförslaget som den egen nu blir lag, är det bra eller dåligt?
Ja, alltså det har ju att göra med hur man ser på nätet också. Och jag ser ju det här med fri kommunikation som väldigt viktigt. Så jag tycker att folk faktiskt ska få skicka filer mellan sig själv utan att betalning ska utgå till tredje man hela tiden. Det vill säga om person A skickar en låt, liksom en sträng av information till person B, så tycker det ofta person C att jag ska ha betalt så fort det överförs.
Ja.
Och det känns lite som att det är gamla världen här. Va? Vi har inte hunnit med och lagstifta bort just det där.
Så men om jag nu har lagt ner liksom ganska mycket kraft och energi och talang på att skapa den här låten.
Ja, men då kan man ju fråga sig. En gång i tiden så gick det att sälja exemplar. Det vill säga man säljer ett exemplar av en låt. Det är inte alltid man har kunnat göra det. Innan skivindustrin fanns och man kunde pressa vinyl och CD och sådär, så kunde man inte sälja ett exemplar av en låt. Och spelade man. Och innan det, och dessutom så är det ju så att det här med framförandeavgifter som till exempel Stim samlar in från radiokanaler, och det kanske blir på nätet också genom olika Spotify och vad de heter, nya tjänster som kommer. Så är det ju kanske så att det här exemplaret kommer inte att kunna säljas, utan det blir andra intäktskällor. Så att vi behöver inte vara rädda för att det ska bli tyst. Men så den aspekten så tycker jag att den här lagen försöker upprätthålla något gammalt som ändå inte kommer att funka i näten. Så det är ju lite reaktionärt och lite sent att försöka liksom Alltså fråga ungdomar och sånt. Det är ingen som tycker det är fel. Och ändå så gör man en lag som ska göra att vi kan straffa dem. Eller få dem att betala skadestånd. Det känns gammalmodigt.
Men någonstans så sitter ju någon där och uppfattar sig ha en rättighet som han inte...
Alltså legalt så har de ju en rättighet. Så är juridiken... Det kan man ju inte förneka.
Nej. Man ska strunta i den.
Ja.
Patrik, delar du den här uppfattningen?
Ja, jag gör det faktiskt. För att jag tror att det är två underliggande problem här. Det ena är att, som Daniel sa, då, att jag ser inte att... Även om det är så att jag tar på mig hatten att ha samma åsikt som upphovsrättsägarna, så ser inte jag att den här lagen löser problemet i sig. Beroende på att, till exempel, man vet inte vilken individ som Daniel sa, som begår själva liksom intrånget. Så att, vilket gör att ska man lösa verkligen det problemet som upphovsrättsavarna vill lösa, då måste man ha andra. Då måste man ha andra metoder, man måste ha tillägg och allt sånt där. Och det finns verkligen inte. Så att vi håller på att göra en lag som inte löser det problemet som man tror det löser. Men den andra saken, det som Oskar tog upp, som jag helt och fast står bakom, att även om det är som så att man har en lag som stöder någon viss sak, jag ser också att det stödjer också liksom en gammal affärsmodell. Ja. Samhället utvecklas. Vi måste tillåta utveckling av nya affärsmodeller. Och är det så att det är alla som äger en affärsmodell, det är en fråga liksom, som anställd på Cisco, det är klart som 17 att vi har affärsmodeller. Som att det finns inga som är så konservativa som de som äger en affärsmodell. Den vill man aldrig ska använda. Så tidningsindustrin vill säkert jättegärna fortsätta att sälja lika många tidningar på papper. Liksom. Men det ändras ju. Och därför är det liksom... lätt konservatism där, när egentligen är det andra sätt att tjäna pengar som kanske finns där, som måste provas istället. Alltså andra vägar att få in pengar.
Mm. Just det. Fredrik, du ska också få fundera på det här.
Ja, från branschen, det viktigaste halmstrået när det gäller den här direktivet och lagen är ju att det är en domstol som ändå ska få bedöma om det ska få göras ett, så att säga, en tvångsåtgärd. Men principiellt är det ju återigen ett knasigt infallsvinkel man har, att man ser det här som ett isolerat problem, att det pågår, att en åtkomst till internet används för liksom upphovsrättskonsumtion, om man ska kalla det, och bortser ifrån det här universella perspektivet att använda sig så mycket mer. Vi från branschen anser inte att liksom C ska inte ha rätt till liksom någon form av ersättning när A sprider en upphovsrättsskyddad fil till B. Va? Men vad man glömmer är att A använder den här länken till så väldigt mycket mer. Då. Mm. Och sen finns det också det som Patrik är inne på, det finns en upphovsman B någonstans som kanske vill ha eller kan få ersättning på ett annat sätt. Och det är en annan fråga. Då. Mm. Men återigen, dels att det ändå är en någon form av rättsinstans som fattar beslut, det är det viktigaste för branschen, så att vi slipper någon form av privatjustis här som avgör om medborgare som behöver tillgång till internet för alla sina behov och önskningar och så får den inskränkt på grund av ett enskilt intresse. Det är fel.
Det är intressant. Du var nog den enda av er som argumenterade utifrån just en sån, ska vi säga, mer principiell ståndpunkt. Oskar och Patrik, ni tog ju tag i det här problemet utifrån ett problemlösningsperspektiv.
Ja. Alltså, man kan ha olika synpunkter om... Det här är egentligen också ett generellt problem som jag menar att det här bör diskuteras i ett större sammanhang. I vilken utsträckning ska någon som tycker att någon annan har gjort någonting som man har ett skadeståndskrav mot den personen, ska den kunna få identifiera den som man har det här kravet emot i en internetmiljö? Det är ett helt generellt problem. Det kan lika gärna handla om förtal eller något annat. Det jag vänder mig lite grann mot det är att man löser det så här specifikt för en typ av intresse som är då upphovsrättsintresset. Sen kan väl jag tycka då att upphovsrätt, jag är väl mer positiv till upphovsrätten även om jag tycker att den har gått för långt i vissa delar, så det är ju egentligen en annan diskussion om hur den materiella upphovsrätten ska se ut. Men det jag menar, det här måste man diskutera mer generellt. Ja, någon kan ha blivit utsatt för förtal, ska man kunna identifiera för att stämma dem? I de flesta fall faller förtal inte in under allmänt åtal, så man kan inte få hjälp av polis och åklagare, utan du ska själv ta reda på vem är det som har förtalat mig på det här forumet. Och då kan man tänka, då är man inne på en väldigt principiell fråga. Har man rätt att alltid säga saker anonymt på nätet utan att någon ska kunna spåra det? Och om det ska spåras, är det alltid bara polis och åklagare? Det vill säga, Är det bara sånt som är brott man kan komma åt? Eller ska man sånt som bara är skadeståndsgrunden? Ska det aldrig kunna hända någonting på nätet på grund av det? Så att det är ju en principiell fråga som man verkligen kan ha olika synpunkter på. Men jag tror man kan inte hantera på det så att man, okej, jag tycker inte så mycket om upphovsrätt, alltså så vill vi inte ge dem den här rätten. Utan att man, om man lyfter till mer principiell nivå så ser man lätt bättre och då blir alla intressen tydligare så man kan väga dem mot varandra. Så jag förordar en reglering i kanske rättegångsbalken eller lagen om elektronisk kommunikation mer generellt om de här sakerna.
Hörrni, jag måste bara ställa den här frågan på sin spets då, så att vi har klarat bockat av det. Är det här lagförslaget som det ligger nu integritetskränkande? Kort, Patrik.
Jag duckade förra gången. Den här gången säger jag att ja, det är integritetskränkande just för att jag balanserar det mot huruvida det löser det problemet som jag hör att upphovsrättsägarna vill lösa. För det gör det inte, och därför är det integritetskränkande.
Oskar.
Det var ju ett himla bra svar. Alltså, jag kan ju principiellt vara lite kluven, även om jag tycker att det här är reaktionärt. Man inte borde göra på det här sättet. Men det är klart, IP-nummer och när man ska komma åt dem, så att säga, det kan man ju diskutera naturligtvis. Och integritetskränkande, ja, det är det väl. Men det är ju liksom skälet till att man vill komma åt det som är det stora problemet enligt mig då. Och egentligen att man överimplementerar. Man behövde inte enligt EU ge staten den här möjligheten då, även om man var tvungen att ge rättighetshavarna andra sätt då kanske. Så man går lite för långt.
Fredrik? Ja, i princip ja, så är det integritetskränkande. Men i praktiken blir det så svårt att tillämpa att man behöver inte vara så bekymrad.
Okej, det är inte det stora problemet. Nej. Daniel, är det någon kommentar till det?
Ja, alltså någon form av integritetsintrång är det ju alltid, liksom alla situationer där man ska komma till rätta med ett intrång eller ett brott. Så det ligger ju lite i sakens natur. Sen är frågan, det är inte det intressant om det är ett integritetsintrång, utan det är om det kan accepteras eller inte. Och för mig handlar det mycket om, finns det rättssäkerhetsgarantier? Jag är inte riktigt övertygad om att inte någon kan komma med ett så att säga fabricerat bevis, bara om man vill identifiera någon man så att säga inte gillar som har gjort någonting på nätet. Det är omöjligt för en domstol att bedöma det som presenteras som ett bevis, om det verkligen är någon som har begått ett intrång eller inte. Det är en risk som jag ser med det här. Men annars är jag mer positiv inställd till identifieringsspåret om det handlar om att komma till rätta med problem på nätet än det som annars ofta poppar upp som alternativet, det vill säga att man måste blockera, filtrera, sådana saker som mer slår mot nätet. Utan folk får ta ansvar för det de gör i den utsträckning det är ett brott, och sen hoppas man att domstolarna kan hantera rättssäkert på ett rättssäkert och bra sätt de här sakerna. Annars poppar upp de här enkla lösningarna, filtrera bort, blockera, stänga av användare, som är mycket mer kritiskt till.
Tack. Nu tänkte jag att vi skulle byta, inte ämne, men lag. För det är den tredje av de här lagarna som jag tänkte vi skulle diskutera då. Det är den som brukar kallas, eller vi brukar i alla fall kalla loggningslagen, men som jag tror heter trafikdatalagringslagen eller någonting sånt där i mera officiella sammanhang. Jag vänder mig återigen till dig, Daniel, för att förklara vad det här är för något.
Ja, då blir det väldigt enkelt, för jag har åtminstone två experter här som kan mycket mer och varit med mycket mer i processen. Men enkelt uttryckt, tidigare har det varit så att i lagen om elektronisk kommunikation som reglerar vilka trafikuppgifter som, det vill säga uppgifter om vem har kopplat upp sig mot vem har skickat mejl till vem. Sådana uppgifter har tidigare reglerats på det sättet att de får inte sparas under längre tid än som är nödvändigt för vissa ändamål. Det har varit del av ett integritetsskyddande direktiv som en del av det här telekomlagstiftningen från EU. Och det har funnits då i lagen om elektronisk kommunikation. Nu kommer det här trafikdatalagringsdirektivet som vi hörde om, som så vänder på steken egentligen och säger att nej, nu för brottsutredande myndigheters, eller det är väl kanske bättre, för att komma till rätta med allvarlig brottslighet så ska vi ställa krav på operatörerna att de ska lagra och hålla det här tillgängligt under en viss tid. Och det är det som då ska genomföras. Vad är det för någonting som ska lagras? Hur ska det lagras? Vem är ansvarig för lagringen? Vem ska ha tillgång till det? Det är den typen av frågor som regleras i den här lagstiftningen. Ja.
Patrik, du som har varit djupt inblandad här, vad vill du fylla på?
Ja, idén var ju som jag nämnde tidigare att få till en också en harmonisering i Europa, och det är väl bra tankar, det är därför vi har EU och sådär. Men däremot var ju det här direktivet som skrevs så pass urvattnat, vilket gör att vi ser att de implementationerna som är gjort som olika länderna det skiljer sig så extremt mycket. Och det har i sin tur då skapat problem för operatörerna. Till exempel, det vill säga de som ska implementera den här lagen och se till att informationen finns tillgänglig för polis och andra rättsvårdande myndigheter. För problemet är att ingen vet fortfarande liksom, vad det är egentligen som ska lagras och vilken information som lämnas ut. Framförallt inte när en vanlig människa kommer och frågar, liksom, kan det hända att någon får reda på mitt namn eller vem jag har ringt? Och även jag som har jobbat med det här så extremt mycket de sista 3 åren, jag måste säga, det vet jag inte. Och det är ju lite pinsamt liksom. Ja. Och sen är det andra sådana här problem som till exempel, de skiljer mellan fast telefoni, mobiltelefoni och voice over IP och i direktivet. Och det är olika krav på de 3 olika liksom, formerna. När rent tekniskt så är det vilka telefonsamtal är inte alla de 3 någon gång under sin livslängd. Och det där var någonting som vi då jobbade väldigt hårt för i Sverige. Så det svenska förslaget på liksom implementation pratar bara om telefoni och är väldigt mycket teknikneutralt. Och det gör ju att det svenska förslaget just liksom ser ändå relativt bra ut, till skillnad från till exempel den lagen som finns i Danmark, som i själva verket verkligen är att man sparar information om all trafik på internet, vilka IP-adresser som har kommunicerat med vilka. Vilket är liksom, för mig är det en helt annan lag än en helt annan funktion.
Men så jag förstår mer, de uppfyller fortfarande det här underliggande EU-direktivets krav?
Jag tycker inte att de gör det, för de får i praktiken får de inte in den informationen som behövs om de inte har något motsvarande de funktionerna som FRA säger att de har vad gäller avlyssning av kabel. Det är samma typ av analys man måste göra, så att det är möjligt att det går att analysera fram det som behövs. Men det har de valt att göra i Danmark, men det har ju också lett till att kommissionen plockar upp bollen och säger att nu måste vi ha diskussioner om att lyckas göra en harmonisering av det, bara för att direktivet var så pinsamt. Och då är det lite pinsamt som svensk att delta i arbetet i Bryssel när de säger att det är framförallt då 2 länder som ska vara med vid det här, och det är de 2 länderna som pushade och stod med flaggan och tyckte att det här skulle vara ett av de länderna i Sverige. Och vad tycker du, Patrik?
Vilket var det andra landet på SK?
England.
England, just det. Ja. Det låter jobbigt. Har du några solskenshistorier från Danmark?
Är de här godpilsner?
Polisen där är jätteglad till exempel.
Eller? Ja, nej, men vad som gäller i Danmark, det som blev klart i Danmark, som kan vara lite otydligt på andra ställen, det är att det är alldeles glasklart vem det är som ska implementera det. Och det är också rätt klart vem som ska bekosta det hela och kostnadsmodellen. För där är det helt klart att de som är internetoperatörer som flyttar IP-paket måste spara en kopi, alltså information om vilka IP-adresser som har skickat information till vad för IP-paket som passerar gränsen i deras nät. Mm. Så att det är oerhört glasklart att de verkligen måste göra det. Mm. I andra länder är det lite luddigt. Om man nu ser det som en solskenshistoria, men till viss del för operatörer och andra som ändå måste implementera saker, så är det ju ibland viktigare att känna till sina kostnader och vad man ska göra än att bli överraskad liksom. Men det är nog den där solsken jag kan hitta.
Ja, alltså. Men utifrån det här, alltså, syftet med lagen är ju ändå att hjälpa polisen att identifiera brottslingar.
Absolut, men då är det visar sig då i de diskussionerna som pågår i Bryssel är att det sättet som vi har valt i Sverige att implementera lagen är mycket närmare det som verkar bli det som ändå är konklusionen i att så borde man nog egentligen ha gjort. Så om vi tittar på implementationen som det lutar åt i Sverige och det som är implementerat i Danmark, så är det snarare i Danmark som man måste göra om än Sverige.
Så om jag frågar, du har varit så djupt involverad i det här, så du är så full av turer och teknik och grejer. Men principiellt, är det inte förskräckligt?
Jo, det som ofta gör det luddigt, så ja, det är det. Men det som ofta gör det luddigt är att på den gamla onda tiden när vi hade ett telebolag i varje land, då var det väldigt enkelt, för då visste vi vem det var vi visste vem man skulle fråga om saker och ting. Det var det telebolaget som var ansvarig. Det var helt glasklart vem som var ansvarig för att göra vad. Nu när vi har någon som äger fiber, någon som råder över fiber, någon som hand om IP-trafiken, någon som driver tjänsterna, så är just diskussion om vem har ansvar för vad är betydligt mer luddig. Och förutom att diskutera för att kunna reda ut det här med integritetsfrågor och alltihopa, förutom det, så måste man också, det är det som liksom just diskuterats i den här datalagringsdirektivet, det är vem har ansvar för vad. Det vill säga, givet att någon domstol eller någon har fattat beslut om att ja, det ska lämnas ut information till polisen, är det fortfarande massa, men vem är det som ska spara det, var ska det lagras, etc. Och det har inte diskuterats så mycket. Och det måste absolut harmoniseras mellan de här olika lagarna. FRA-lagen och den här datalagringsdirektivet och allt vad det nu är för någonting. Och, det, och den övergripande liksom bilden finns inte. Nej. Säger också som, tycker jag då, rådgivare till regeringen som har lite insyn i det här. Då, så att det kan nog göras mer.
Tack. Fredrik, du har jobbat mycket med det här utifrån.
Jo, men jag har suttit i samma diskussion här. Och, men det är inte säkert att vi ändå har uppfattat någonting idag. Så. Men som jag har tolkat direktivet och framförallt den tillämpning vi har gjort i Sverige så har man liksom duckat inför internetproblematiken, vilket ur ett principiellt perspektiv, om man värnar om integritet och internets funktionssätt, är bra. Men det som är dåligt är att det blir en ganska tandlös lag. Vad jag menar är att direktivet, och som vi har valt att tillämpa i Sverige, riktar sig till de som tillhandahåller telefoni, alltså fast och mobilt, via vanliga telefonnummer, och de som tillhandahåller internetaccess på någon slags kommersiell publik basis då. Men det är ju hur mycket annan internetkommunikation som helst som inte därmed omfattas. Till exempel Skype. Vad ska en grov brottsling använda för kommunikationsmedel om man inte vill bli lagrad? Liksom, check. Så att det är tandlöst. Samtidigt som det är ganska kostsamt, den här lagen, och det som vi från branschen då är ivriga att framföra. Så att,
men vill ni inte hjälpa polisen då?
Absolut. Ja. Men bara vi får en lagstiftning som inte sabbar den här liksom förtroendet som det här universella internet bygger på. Och den här lagen är till hälften tandlös. Den är nog ganska verksam för småbuset som är klantiga nog att använda telefoner eller inte är förslagna nog att se till att deras kommunikation inte är spårbar då. Men det var inte det som syfte med direktivet. Det var ju terrorism och grov brottslighet. Och de har lite in sig på. Och de kommer man inte åt på det sättet.
Okay. Oskar, jag måste fråga dig också. Vad tycker du om den här lagen?
Jag skrev ju ganska mycket om det här 2006 i min rapport för Timbro som heter Marschen mot Bodströmsamhället. Och gick igenom exakt hur Bodström fick igenom det här i EU. Och han var ju extremist. Han ville ju lagra information om allt vi gör på nätet. Och Danmark är ju lite där nu då. Där behöver de lagra, om de inte kan lagra rubbet, så var 500, information om var 500 IP-paket. Det är liksom helt... Ja. Men Bodström pushade ju för liksom allt vad vi gör på varje webb vi besöker, varje chatt, liksom allt, fildelning, peer-to-peer, allt skulle lagras. Nu är det ju främst e-mail och själva uppkopplingen då som information ska lagras om. Så att vi har ju en väldigt mörk historia här, skulle jag säga. Men det finns en intressant aspekt. Direktivet från början så diskuterar man ju att det var data som skulle användas till, det var så man motiverade, det var terrorism. Man Bodström slog till efter Madridbombningarna. Panik, nu måste vi göra något. Och man diskuterade att det skulle vara riktigt grova brott, alltså 4 års fängelse. Nu har man bara sagt att det här är upp till länderna själva. Vilket väl i Sverige innebär att även ur brottssynvinkel så skulle det kunna vara fildelning, tror jag. Men det är intressant att se hur man kommer att ta sig an det. Därför att egentligen så enligt direktivet så ska den här databasen bara kunna användas till brott. Inte de här som man är tvungen att lagra IP-nummer i den här EU-databasen, så att säga, direktivet. Kommer man att få använda dem när det här som Westman har berättat om förut, immaterialrättsintrång i civilmål då till exempel? Eller ska man ha en speciell databas, då kanske operatören inte kommer att lagra något annat då. Så att det finns roliga saker att titta på framöver här.
Ja. Hörrni, det är också så att den här lagen, om jag förstår saken, att den borde ha varit införd och klar för vad är ett år sedan drygt. Och nu har justitiedepartementet knuffat på den över årsskiftet, här har vi skrivit om i tidningen.
Vad tror ni det beror på? Varför tar det som tid?
Man kan ju spekulera, men det som ligger nära till hands är väl liksom FRA-smittan i frågan, eftersom man, som vi har sett, man indikerar ju tydligt att man ser en FRA-koppling även när det gäller de här, som vi talade om alldeles nyss, möjligheterna för rättighetshavare att få ut uppgifter. Att man även ser en FRA-koppling i den här frågan, om man vill inte ta allting på en gång, att det blir massivt. Men det kan ju naturligtvis vara de problem som Patrik talar om här och Fredrik om, så att säga, konkret hur ska regleringen utformas. Det är möjligt att man, att själva utredningens ord där på hur man ska genomföra det här, och det var ju ändå en hel del remisskritik, att man liksom ändå försöker göra det här på ett bättre sätt. Så att man ska inte vara allt för konspiratorisk. Jag vet inte om någon har någon inside-information, men här finns det ju ändå goda grunder att anta att det är svåra frågor, det kan behövas tid.
Du måste ha någon annan bild där.
Nej, jag tror att det är bara att fortsätta att lägga till att de kanske dessutom ser att det är en risk för en betydligt större sak än FRA-lagen, just för att den här är betydligt mer kostnadsdrivande för operatörer, slutanvändare, konsumenter och därmed samhället i sin helhet, vilket gör att det kan hända att det får ett betydligt större ekonomiskt attack mot ett förslag. Och sen den andra saken är just det här att det har ju uppenbarligen inte lett till någon harmonisering i Europa. Och så länge kommissionen officiellt kör det här arbetet, som nu faktiskt blir en, det har varit en informell samarbetsgrupp i Bryssel som nu i november blir en formell i arbetsgrupp, då ser väl också kanske då Sveriges regering, och jag har absolut ingen aning om det fallet, jag bara poängtera, de kanske dessutom ser att så länge kommissionen gör det här och arbetar med formellt sätt, så är risken väldigt låg att Sverige ska få ett påpekande att man inte implementerat det. Vad vet jag?
Tack. Hörrni, jag tänkte sist bara innan vi tänker att vi tar en lite större frågediskussion här, bara det är en ganska stor fråga jag vill väcka, men jag vill ändå göra det. Det är så att integritetsfrågorna, de kommer och poppar upp överallt. De blir jobbigare och jobbigare för politiker i ansvarig ställning att hantera och för myndigheter att implementera. Och det är tydligtvis utan så att FRA-lagen, debatten kring den, blev en minnesbeta. Det är ju ett samhälle i stark förändring som vi lever i. Vår grundlag med alltså yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetslagen är inte riktigt anpassad för den här världen, utan den är anpassad för en värld där vi tryckt eventuellt talade i radio. Behöver vi göra om vår grundlag?
Det har ju diskuterats, det finns ju olika aspekter på det, finns ju mycket som nämns i grundlagen. Det som du nämner, tryckfrihetsskydd, yttrandefrihetsskydd, det är ju liksom skydd av ett intresse. Sen kan ju integritetsskyddet ibland uppkomma som ett motstående intresse till tryck- och yttrandefrihet. Ja. Det är ju en typ av diskussion som man måste hantera. Och där kan det säkert behöva, där är ju diskussionen, ska införas ett starkare skydd för kränkningar av personliga integriteten som görs genom skvallertidningar och den typen. Det är ju en typ av debatt. Det andra, behövs det ett självständigt starkare skydd för den personliga integriteten i grundlagen som så att säga kan stoppa vissa typer av lagar, hindra riksdagen från att anta vissa typer av lagar. Det är ju en annan integritetsskyddsfråga, och där har ju den här integritetsskyddskommittén som jag nämnt några gånger, som var en parlamentarisk kommitté som var helt överens, alltså över blockgränserna, vilket ju är ganska ovanligt. Men man kom fram med ett förslag som var enigt, det var dock lite urvattnat, men en sak man föreslog där, det var ju just att man skulle införa en bestämmelse i regeringsformen om skydd mot vissa typer av intrång i den personliga integriteten. Alltså mer, kommer jag inte ihåg exakta formuleringen, men så att säga stora omfattande insamling och kartläggningar. Det låter ganska mycket som det skulle ha träffat trafikdatalagringen så att säga rakt av. Man nämner också den, att den är tveksam då, att där, det är en sånt som är ett ingrepp i den personliga integriteten som kräver vissa typer av starka skäl. Det ska vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, det ska finnas garantier och så vidare. Där hade man då haft en måttstock i grundlagen att bedöma de här lagförslagen utifrån. Och det är väl antagligen någonting som kommer att genomföras. Sen exakt vad det innebär, det är liksom, ja. Det blir ju inte ett absolut skydd och integritetsskydd.
Men om jag bara ställer frågan så här, skulle det vara bra om vi hade den?
Jag tycker det skulle vara bra, men det allra viktigaste som den kommittén uppnådde och som den här FRA-debatten har bidragit till, det är ju liksom hela debatten, att man är vaksam, att man överallt ser integritetsproblem, man uppmärksammar dem, att det är så själva processen, att man, en annan sak som integritetsskyddskommittén var ju att lyft fram hela tiden, vad är integritetsriskerna? ofta när man till exempel diskuterar ska polis och åklagare få nya möjligheter, då sida upp och sida ner argumenterar man för varför det behövs och varför det är bra. Sen sägs det, ja, det är, man får acceptera dem, ja. Det som är integritet. Man tar liksom inte upp konkret vad kan hända ur ett integritetsperspektiv. Vad är problemen? Vad är riskerna? Då kan man ju aldrig göra den här avvägningen som Oskar talade om inledningsvis. Att, det är mycket det handlar om, att man måste ha integritetsglasögonen på sig hela tiden. Ha mer i beredningen, lyfta fram det uttryckligt, argumentera för att det behövs. Sen i många sammanhang kommer man få acceptera integritetsintrång. Det tror jag man måste göra, för de andra intressena väger över. Det finns en innersta kärna som vi alltid har rätt till. Men sen finns det massa integritetsintrång som vi får acceptera ändå. Men det måste vara tydligt att det verkligen behövs.
Patrik, har du någon fundering på det här med stora tunga lagen?
Ja, jag tror att... Jag hoppas att de stora sakerna som har hänt nu är att folk har vaknat upp. För det skulle inte förvåna mig om vi faktiskt behöver förändringen i grundlagen eller motsvarande. Jag satt också med i utredningen om den nya barnpornografiutredningen, och då visade det sig att nu är jag då ingen jurist och ännu mindre en grundlagsmänniska då. Men om jag förstod grundlagsjuristen som satt med utredningen rätt, så är historiskt så har det varit så att till exempel är det då vissa fall vad gäller undersökande om någon har till exempel spårat på, vad heter det? Att kunna anonymt tala med källskydd och sånt där till exempel. Då har det historiskt varit som så att polisen vet till exempel innan de gör en undersökning huruvida de verkligen får göra det eller inte. Medan däremot i fallet då att vi har ett potentiellt barnpornografibrott på en dator eller motsvarande, då vet man ju helt plötsligt inte förrän dess att man har tittat på det. Om det är som så att det var barnpornografi, då var det liksom okej att titta i den här datorn. Men om det visar sig att det inte var barnpornografi där, då gjorde polisen ett fel. Okay. Så jag skulle inte vara förvånad om det är som så att det krävs justeringar nu när all kommunikation går över internet. För man kan inte längre bara genom att titta på en sak veta huruvida det är liksom ett grundlagsintrång eller inte. Så jag skulle inte förvåna om det behövs. Men jag hoppas verkligen att folk inte får panik nu. Jag är ju jätteorolig för alla de här lagförslagen där vi inte har någon synkronisering. Dels är det som så att IT-frågan är ju väldigt mycket som miljöfrågan, och det måste, tycker jag, alla departementen förstå här. För att mycket av den lagstiftningen och annat som påverkar IT-politiken är ju inte IT-enheten på näringsdepartementets hand om. Det är justitiedepartementet och liksom försvarsdepartementet. Och det finns ju inte många organisationer som fortfarande är så vertikalt integrerade och skilda från varandra som regeringskansliet. Och bara, att bara göra en gemensam beredning i slutet på dokumentet som de här lagstiftningen, det är mycket det som är problemet i dem. Mer samarbete där, en ordentlig utredning som Oskar pratade om som tar ett helhetsgrepp om de här integritetsfrågorna. Vad är det för något? Vad innebär det här egentligen? Vad är det för metod? Och vem har ansvar för att göra vad? Då tror jag vi ser bättre också vilka eventuella förändringar som behöver göras i grundlagen. Men sen här kommer ta tid. Men jag tänker ta med fasiken, vi ska ta oss den tiden för att inte göra fel.
Tack. Jag vet inte om ni har någon avslutande kommentar. Annars skulle jag vilja öppna för frågor. Oskar kanske vill ta den här.
En liten sak. Ja. Dels finns ju en stor diskussion om Sverige behöver en konstitution. Det vill säga några gränser för vad lagstiftarna faktiskt kan besluta. Det kanske finns grundläggande rättigheter som man inte bara kan ta bort hur som helst genom ett majoritetsbeslut. Och den diskussionen är ju bra. Den borde fortsätta. Men sen kan man ju säga att i FRA-lagen såg vi ju det var ju ett skämt skulle jag säga. Sista debattdagen som visade att någonting behövs ju här. Och det var ju när regeringen fick frågan i riksdagen då, alltså den här integritetsskyddskommittén. Av allt att döma när man läser den här skulle ju aldrig passera en sån prövning som hela parlamentet och alla ni som kommer att rösta för här var överens om. När vi la fram alla partierna tillsammans den här. Svaret var då, ja men den lades ju fram 2 veckor efter vi la fram lagförslaget om FRA. Som om de inte skulle kunna tajma det. Jag tror inte de ville.
Hörrni, har vi pratat mycket här. Och det kan ju tyckas så orättvist att vi har fått sitta här uppe helt ostört och dosera. Nu tänkte jag att vi skulle, om det finns några frågor eller synpunkter i publiken. Men ändå vädja till er när vi gör det att ni håller er just till frågor och korta synpunkter så att det inte blir långa tal från er också. För då kanske det blir lite långt. Där kommer en mikrofon.
Är det bara att prata?
Varsågod.
Jo, kort. när, man måste ju alltid syna argumentet för. Och argumentet för FRA-debatten är att man har så att säga, förhindrat ett mord. Och det är ju jätteduktigt då, 700 anställda i 25 år. Och ett mord är ju så att säga inte ett militärt angrepp. Även om man, och det är en person som så att säga, försöker skada någon annan. Det är ju egentligen helt en polisiär sak. Och jag blir lite förvånad i det här man, från politisk sida. Jag menar, militärt hot är ju så att säga, för att rädda nationen. Och vi står ju inte och faller med en för detta irakisk general. Och då den här ihopblandningen mellan militär verksamhet och polisiär verksamhet, den ser jag så problematisk. Tack.
Va, så, är det en fråga eller en synpunkt?
Nej, att jag öppnar bordet om Daniel vill säga något. Eller?
Ja, sammanblandning av militär och polisiär verksamhet i FRA-lagen. Daniel kanske.
Ja, alltså, ja det är ju helt rätt. Sen tror jag väl i och för sig att det är lite tillspetsat. Det är klart att man har fått ut mycket annat genom signalspaning genom åren. Och det ligger i sakens natur att man inte kan säga exakt vad man har fått ut. Särskilt inte om det gör... Jag håller helt med om att det där är ett dåligt exempel. För det är inte det som lagen ska det är inte skyddsändamålet. Så att det är väldigt dåligt exempel som FRA lyfter fram. Sen kanske det är enda man kan säga någonting om som är tillräckligt konkret. Men... Jag håller med att det är en sammanblandning och möjligtvis kan man säga till försvar att det blir väl lite mer uppstramat nu i om de här tilläggspunkterna går igenom att det är så att säga tydligt mer för vilka ändamål det ska ske och så vidare. Att det är liksom en insnävning av listan för vilka ändamål signalspaning får ske. Men jag håller med.
Någon annan kommentar från panelen? Ska vi ta nästa fråga? Vem har mikrofon? Ja. Varsågod.
Jo, det här med signalspaning i kabel som någon nämnde där, att utländska underrättelsetjänster, de gör ju redan det idag. Det är bara att det inte är lagreglerat i andra länder. De gör ju redan det idag. Varför skulle vi i Sverige då inte göra det?
Man kanske skulle formulera frågan så här. Hade det inte varit smartare att låta bli hela den här lagstiftningen?
Jo, precis. Hade det inte varit smartare att låta bli för igång det här och försöka lagreglera det i andra länder? Ja. Gör man det redan? Ingen vet om det. Alla är nöjda, så att säga.
Ja, precis. Det har vi inget ont av.
Får jag bara säga det också. Det ligger någonting i det, tycker jag. Jag har också tänkt så lite grann som ungefär när man kommer med så här krigsbrott efteråt. Och så här, istället för att föra ut, när man har vunnit ett krig, föra ut och skjuta dem man inte gillade, så ska man få det till en juridisk process då. Liksom, och, ja, men ni har brutit mot några lagar här. Och det kan man ju säga, det ligger någonting i det där. Men nu är ju bollen redan i rullning. Sen kan jag inte säga när det gäller integritetsriskerna, tycker jag ändå det är en skillnad. För att om jag blir avlyssnad av någon som sitter här i Sverige och de vet någonting om mig, så är ju riskerna för läckor att jag på något sätt lider någon skada på grund av den informationen mycket större än om det sitter någon i CIA och har den informationen. Men å andra sidan är det som så att Sverige ändå har möjlighet att köpa tillbaka den här informationen från något annat land där man får ta fram den. Ja, klart, då är ju skadan lika stor, så då måste man ju också vända sig mot det. Om vi begränsar våran signalspaning måste man också begränsa vår möjlighet att hämta in den typen av uppgifter om svenska medborgare från andra länder. Annars har man ju naturligtvis, som du säger, har man inte vunnit något integritetsanseende. Men jag tycker det är en skillnad om det är någon i Sverige som har insikt i min kommunikation eller någon i ett land där de knappast kan vara... Risken för läckor är mycket mindre i andra länder, då, tror jag.
Oskar, har du någon synpunkt på det här?
Ja, för det första att det inte riktigt stämmer det där. Alltså i utredningen som har gått igenom vad som gäller i andra länder och Sverige, alltså det som har föreslagits här går ju mycket längre än vad de har kunnat dokumentera vad som görs i andra länder.
Så den här...
och som finns lagreglerat i Tyskland och sånt till exempel. Sen NSA vet vi aldrig riktigt vad de gör. De gör säkert väldigt mycket. Vi behöver ju inte nödvändigtvis. Jag menar, Sverige var framstående nation på 50-talet och var långt framme i kärnvapenbyggandet. Och det var en stor diskussion om vi skulle ha det också. Så att vi valde att inte då bli en kärnvapenmakt till exempel.
Jag tycker inte det är helt självklart. Bara för att andra gör det så förstår jag inte varför vi på Sverige ska göra det. Utan vi kan väl i så fall vara ett föregångsland vad gäller integritetsfrågor.
Frågan gäller nu alltså...
Men du vet inte vad som gäller också.
Jo, men alltså, om andra länder signalspanar, låt oss säga att de gör det som hypotes. Ja. Varför ska inte vi göra det? Okay. Det där är en följelånlek som jag inte riktigt gillar. Framförallt när det gäller såna här saker som integritet och förändringar och, som har med samhället att göra.
Fredrik, kort.
Jag får lägga till här att möjligt att skälet att det inte blir så stor diskussion i andra länder är att man inte har lika bred internetanvändning, kanske. Men att i Sverige, där alla är uppkopplade och lever mycket genomför nätet, då får en sån typ av reglering.
Ja. Stor effekt. Här har vi en fråga. Varsågod.
Jag har en fundering över när kan vi vänta oss att de här förslagen kommer, och kommer det att finnas utrymme till en offentlig debatt av tidigare skådat slag när lagförslaget kommer? Jag ser ju att det finns luckor som inte har diskuterats under sommaren, och det är till exempel det här med alliansfrihet och underrättelsesamarbete där. Men det finns regler föreskrivna om gallring av information. Men exporterar vi den här informationen innan den går till gallring, då kan det ju finnas kvar och avropas av Sverige från annat land.
Tack. Nu är det så här att vår tid börjar tryta alldeles väldigt. Nästa programpunkt, det är den avslutande IT-politiska debatten i sal A. Och jag inser att vi kunde sitta kvar här förmodligen långt över den debatten och ha det mycket roligare här. Men jag tror att arrangören skulle bli sur på mig om vi gjorde så. Så istället skulle jag vilja att ni tillsammans med mig tackar panelen för mycket kloka tankar. Tack så mycket.